Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Serialpodden Italien, Italien, Italien. Och det är med mig Johan och bredvid mig sitter i vanlig ordning Patrik.
God dagens.
Välkommen till det här mörka rummet.
Ja, tack snälla. Det skulle behöva lite starkare lampor. Ja. Eller lite ljus kanske.
Mm, men det är, vi är så dimmerlampa så två av tre har tydligen bränts. Mm. Så att jag har bara en av tre så att jag har lite dåligt ljus här i vardagsrummet.
Ja. Jaja, det är okej. Okay. Det är så mörkt ute som man är van.
Ja, nej, men du vet, dimmers tar ju och dödar fler glödlampor.
Gör det?
Mm.
Okej.
Okay. Jag borde ju veta varför, men...
Ja. Det gäller väl inte smartlampor?
Inte en aning.
För de ska räcka länge, har jag hört.
Okej. Okay. Ja, men det är ju tjej... Är det glödtråd i dem också?
Nej, det är nog LED.
Mm. Nej, men då... Det kan vara, du vet, vi kör ju... klassiska halogenlampor här.
Okay.
Mm. Vi har inte riktigt kommit på att det är 2000-talen, håller jag på att säga.
Ja, ja.
Yes.
Så kan det vara.
Mm. Du, det är lite fotboll att snacka om idag igen.
Ja, nu har du ju trummat igång på riktigt här. Så. Mm.
Och vi hade ju ett par roliga matcher.
Mm. Målrika matcher.
Mm. Helt klart. Och flera målrika matcher som kanske bara kommer nämna.
För ja, delen. Precis.
Men ja, det är kul att det inte bara 1-0 och 1-1 som vissa fortfarande tror i Serie A.
Mm. Ja, även om det var ett par sådana också.
Men...
Man kan inte få... Det kan inte bli kalas i alla matcher.
Nej, precis. Yes, du. Ska börja med lite korrigering från förra veckan, ska sägas.
Mm.
Vi snackade ju om att Koulibaly skulle bli avstängd två matcher.
Ja.
Det var ju korrekt, men vi sa att han skulle avstängd mot Milan. Det var han ju inte. Han var avstängd mot Lazio och i kuppmatchen.
Missa, man glömmer ju rätt bort kuppen.
Missa kuppen där. Så han spelade mot Milan och det var väl tur för Napoli.
Mm.
Kändes som i den matchen. Och sen så måste man ju direkt, vi går in på det här på en gång. Och det är det att vi satt ju förra veckan och pratade om att Zapata hade gjort mål i 7 raka matcher.
Ja, det är starkt.
Och så här, wow, mm. Duktigt.
Men det är ju bra.
Det är bra.
Får man inte förta.
Men vi missade då istället att Quagliarella låg ju ännu högre. Så...
Lite för att de har torskat en del, va?
Ja, du menar så?
Så man glömmer ju bort att de faktiskt har gjort mål i alla matcher när det blir så här 2-1 torsk. Och...
Mm.
Medan så Atalanta går och vinner med 6-0.
Så är det ju.
Uppmärksamma lite mer. Ja. Men ja, det är klart en miss.
Ja, Zapata gjorde ju faktiskt 4 mål senast och gjort ett hattrick. Nej, 2 mål. Nej, nu kommer jag inte ihåg hur många han gjorde mot Udinese bara för det. Strunt samma, men Quagliarella gjorde ju mål i helgen igen.
Mm.
Och är därför uppe på 11 raka matcher.
Med mål. Ja, det är rätt galet.
Och tangerar därför Batistotas målrekord på just 11 raka matcher.
Mm, är det... Rekordet, yep. Alltså.
Rekordet är 11 raka. Så han har ju möjligheten att mot Napoli, han som är Neapelson liksom, ta och se till att han är ensam på tronen.
Spännande.
Så att det är ju verkligen en match i matchen i helgen.
Mm.
Se om Quagliarella kan göra sitt 12:e mål på raken och därför för evigt skriva in sig som ensam etta i den här... vad som man kallar det, statistiken.
Mm. Har ju faktiskt bara en torsk här på senaste säsongen.
Mm. Ja, Sampdoria går ju bra.
Ja, det gör det med.
Precis som Atalanta.
Ja, läskigt.
Vilket gör att Champions League-platserna, förutom då Juventus och till viss del även Napoli, är ett massivt getingbo. På ett sätt som man inte riktigt hade hoppats på förhand.
Nej. Inte om man håller på våra klubbar.
Nej, absolut inte.
Men det är kul för serien. Det är det.
Mm, absolut. Men samtidigt är det ju... Lite kan man ju se det som ett orostecken när Sampdoria och Atalanta, framförallt egentligen Atalanta, i och med att deras ekonomiska muskler är typ lika med noll, i jämförelse med Inter, Milan och även Roma och även Lazio, så är de ju inte... De är inte där, inte Sampdoria heller. Men trots det så är de ju... Ja, de flåsar verkligen.
Precis. De spelar fin fotboll. Det är, de lyckas.
Ja, och därför, jag tycker så, det gör det snarare ännu mer häftigt. Mm. Att de är så högt upp. Ja, det är snarare ökar ju bara hur bra prestationen är.
Absolut.
Eller hur dåligt alla de andra lagen gör som borde göra det bättre. Ja, jag är bitter.
Ja, jag kan också vara lite bitter.
På det här. Sen så, i och med jag fick, när vi snackade Milan och Piatek.
Piatek.
Jag försökte kolla upp hur man säger det.
Mm.
Jag hörde under matchen mot Napoli så var det den svenska kommentatorn där som sa Piatek, tyckte jag. Vi har Åslund som sa Piatek. Och vi har Stavnen som säger Piatek.
Så vi säger Piatek.
Vi håller oss till Piatek tills någon annan säger att det är fel. Jag försökte som sagt googla lite på det här och det enda jag hittade var Piatek är Piatek.
Ja.
Möjligtvis då såklart om man ska säga det med en polsk brytning också.
Ja, precis. Men sånt håller vi inte på med.
Nej, det är lite för svårt för mig. Och bara så här förtydligande där angående honom att ja, Milan gör en ekonomisk vinst på att byta Igo in till Piatek på alla sätt och vis.
Absolut. Stor löneskillnad.
Precis. Och även ja, men prismässigt, alltså övergångssumman kan i princip räknas bort. Jämfört med Higuain.
Ja.
Och så. Men det var inte det, var inte riktigt det. Min huvudpoäng är bara det att vi bara våren. Är Piatek verkligen en bättre spelare än Higuain att ha under våren?
Mm.
Vad som händer under hösten nästa år är ointressant.
Ja, eller hur det ser ut om 4,5 år.
Eller ja, haft precis. Utan det är bara nu under våren.
Mm.
Och lite det liksom så här, att man kan ju prata om att jag tittar vi formmässigt och målmässigt. Så ja, Piatek har gjort fler mål än Higuain. Men skulle någon annan klubb få valet, vill du ha Higuain eller vill du ha Piatek? Så skulle jag säga att 100 av 100 tar Higuain.
Mm.
Såvida att du vet så här, ekonomiskt att man inte har något problem att göra det.
Nej, precis. Som
alltså, ja. Vi räknar bort ekonomi helt.
Mm.
Vi snackar bara att du kan få båda gratis. Ingen transfersumma och ingen lön för dem. Så väljer, alltså, du kommer ju få väldigt få som då väljer Piatek. Det är det som egentligen var hela mitt resonemang.
Så är det.
Kring att det därför blir ett steg neråt.
Mm. Ja, alltså den ekonomiska vinningen den är ju ganska smått självklart, alltså lönemässigt så byter du ett stort namn till ett mer upcoming namn så är det klart att du kommer spara mycket i lön.
Ja, de sparar nästan, om jag förstod det rätt, 7 miljoner.
Ja, det är ju otroligt mycket pengar. Och visst, alltså Higuain har ju smått floppat, men vi pratar ju om höjden som Higuain ändå besitter som man inte har fått ut.
Precis. Alltså, och som sagt, vi har ingen aning om hur många mål Piatek kommer göra.
Nej.
Men ja, det kanske till slut blir så att det här är väldigt spekulativt.
Såklart.
Men det kan lika väl vara så att Piatek gör mer mål under våren än vad Higuain skulle kunna göra. Det är alltså det går ju, alltså det är ändå en tanke som går att ha. Men det förändrar inte det att i grund och botten när man tittar på det utifrån, Higuain är en bättre anfallare än vad Piatek är.
Ja.
Sen så får vi se att Higuain floppar totalt i Chelsea och Piatek faktiskt fortsätter göra mål i Milan.
Då har man gjort allt rätt.
Då kan man ju faktiskt börja, då kanske man ska börja titta på att
hur högt
värderas Piatek och hur lågt värderas Higuain. Alltså jag tänkte bara om vi jämför de spelarna och ja, självklart, då får man ju hylla Milan för att man ändå plockade in honom och att den fungerade, den värvningen.
Så är det ju.
Yes.
Nu var det ju mer för att uttrycka oro.
Ja.
Du ens lyfte den diskussionen förra veckan.
Korrekt. Däremot så börjar ju Milan nu dra i Deulofeu.
Okej.
Spanjoren som de lånade in där en sväng från Barcelona som gjorde det bra, som jag blev väldigt imponerad av när han var där.
Mm.
Visst, han gjorde för lite mål sett till lägen. Och sådär typiskt att han var inte tillräckligt klinisk när han väl fick sina lägen. Men skapade otroligt mycket.
Ja.
Och det ryktas ju nu därför att man ska sälja Calhanoglu och då ta in Deulofeu. Det för mig är en uppgradering.
Mm.
Det för mig är en riktigt bra januarivärvning. Det är liksom, det är så man ska värva i januari.
Ja, det låter lite bättre än den andra snubben han skulle värva.
Mm, ja, precis.
Vem det nu var.
Nej, men det känns för mig som en uppgradering. Du får en snabb ytter som kan skapa. Jag följer inte Premier League särskilt mycket, så att jag kan ju inte exakt se hur det har gått i Watford, men ändå har fått höra att det har gått bra.
Mm.
Inte överjävligt, men har gått bra. Så det betyder ju fortfarande att det är en väldigt habil fotbollsspelare som absolut visar att han passade i Serie A också. Så ja, ta in honom är ju kanon för Milan.
Spännande.
Så det är någonting. Det är ju liksom, det är snarare en värvning jag blir rädd för.
Ja.
Jag känner att Inters mittbackar hade varit mer oroliga för Higuain eller om de var för Piatek. Till exempel.
Mest troligt.
Så.
Sen ska man inte underskatta honom. Men...
Nej, det är...
But still.
Det säger jag inte att man ska göra.
Ibland absolut måste man kolla inte lite på vad de har lyckats med bakåt i tiden också.
Mm, precis. Yes, och när vi är inne på lite transfers så är det ju nu så att Perisic vill inte vara kvar i Inter längre.
Varför?
Varför är oklart. Han har ju egentligen alltid varit så här lite att jag skulle alltid vilja spela i Spanien eller England.
Okej.
Okay. Jag har alltså inte tjänat tillräckligt mycket pengar under karriären. Nej, hittar ju på själv. Ja. Nej, men han vill lämna.
Han vill ha en ny utmaning.
Mest troligt så blev Champions League-uttåget för jobbigt för honom. Mm. Alltså jag skulle kunna tro att det är så enkelt. Man snackar om att det är nog... Alltså, Wanda gick ut och pratade om det här och menade på att han måste väl ha något. Det är väl något personliga problem.
Ja.
Men kan man ha personliga problem om Milano liksom? Aldrig hört tidigare.
Nej, det är märkligt.
Ja. Nej, men...
Så då ska han till Arsenal och hoppas på Champions League istället?
Mm, ja, precis. Ryktas däremot om att Arsenal inte vill betala det som Inter vill ha för spelaren.
Okay.
Vilket såklart är ett problem. Inter vill ju ha 40 miljoner, annars släpper man inte honom. Nej. Har man ju sagt. De har försökt att lägga in Özil i en deal, men han sitter typ på 12 miljoner euro i lön. Ja.
Så han är inte sugen på att gå ner?
Nej, och Inter är absolut inte sugen att betala de 12 miljonerna för Özil.
Nej.
Även om det såklart hade kunnat vara en spännande spelare. Som har otroligt, angående det med fina toppar och låga dalar, så är det väl det Özil i ett nötskal. Men hade ju varit fått in väldigt mycket kreativitet på mittfältet, men nej. Alltså, max 6 är typ det jag känner att man skulle kunna pröjsa. Så här bara på rak arm. Han är för ojämn för att han ska liksom ligga som en absolut toppetal i Serie A.
Mm.
Så det lär inte hända. Och då är det frågan om Arsenal verkligen är villiga att pröjsa de där 40.
Nej, tiden får väl utvisa.
Men jag hoppas ju att man snabbt som fan kan skeppa iväg dem, rent ut sagt.
Att du vill inte ha honom heller?
Nej, alltså att ha en spelare som inte vill vara kvar i klubben är alltid problematiskt.
Om det påverkar hans motivation supermycket.
Mm. Jag känner samtidigt att Perisic lävar spelaren som känner att okej, då behöver jag visa att jag är värd.
Ja, precis.
Och få gå i sommar istället. Han kan säkert göra en deal med klubben som gör att de fortfarande ska släppa honom för samma peng.
Mm.
Alltså att, ja men bra, spelar du under våren så 40 miljoner är den prislappen vi sätter på dig oavsett vilken succé du gör. Alltså lite så.
Ja, precis.
För att få spelaren att känna att det var inte bara, det var inte bara en för hög prislapp liksom.
Nej.
En sån deal skulle jag absolut kunna köpa. Fan, ge dem ett nytt kontrakt och sätta en 40 miljoners utköpsklausul på honom bara. Problemet löst, om man nu vill göra det riktigt offentligt till och med. För annars, det ryktas ju om att den gamla Atletico Madrid-spelaren Carrasco ska vara den som inte tittar på. Han vill ju inte vara kvar i Kina. Hans familj trivs inte där borta.
Nej, det är inte speciellt.
Man har ju hört det när man har lyssnat på Hussein till exempel.
Ja.
Som sa det, och andra svenskar som har varit där, att framförallt att det är jobbigt för familjerna, för att det är en helt annan typ av kultur och sätt att leva på.
Mm.
Så då är det typ bättre med Saudiarabien, höll jag på att säga, men där har man ändå, det är ändå,
ja, men det är ett lyxliv.
Ja, alltså det är ett bättre, alltså såklart
inhägnad om
att vara, ja men alltså att vara kvinna i Saudiarabien är inte särskilt kul. Det är inte det jag menar, men det finns ändå vissa västerländska traditioner som anammats i sättet att leva på i Saudi, alltså i Saudiarabien eller i Qatar. Men sen hur landet är överlag, det går vi inte in på här. Jag tyckte Kim Källström har redan trampat hårt i det där, så att jag har inte tänkt göra samma sak.
Du vill inte hänga med Kim?
Nej, inte i det träsket. Nej, men jag tycker att skulle vi kunna få in Carrasco istället, så tycker jag att vi får en ny hårt jobbande ytter som är duktig. Så att för mig så är det en...
Och förhoppningsvis motiverad.
Ja, precis. Men det, för mig är det här en... Ja, det är plus minus noll i min bok. Sen så har han gått ner så jättemycket när från tiden i Kina. Ingen aning. Men rent, om man tänker på vad jag ändå tyckte... Ja, men jag uppskattade honom i Atletico Madrid. Så att jag ser ändå en vinning av att kunna plocka in honom till Inter, absolut.
Spännande.
Yes. Så vi får se vad som händer med Perisic-soppan. Men vill ju helst att det ska lösas så fort som möjligt, så vi har tid på oss att lösa en ny ytter. För det behöver vi. Men de skadorna vi har, så måste vi få in en ny ytter. Yes, men vi har värvat en ny högerback.
Okej.
Portugisen Cedric från Southampton.
Okej, och vem är det?
Det är en högerback.
Ja.
Ja, så återigen, mina Premier League-kunskaper är inte jättehöga. Försökte få något grepp om honom när man gick in och liksom kollade statistik och sådana saker. En okej högerback. Bara, alltså det är så här, han var med, han körde... Han var med, om han var med i EM när Portugal vann.
Jaha, okej.
Sen vet jag inte hur mycket han spelade då. Men...
Nej, då är han inte purung heller, eller?
Nej, 27.
Okej.
Är han. Men det känns väl ändå som att, ja, högerbacken, tyvärr, Vichalko har inte funkat. Vilket jag tycker är jättesynd. Han har ju haft skadeproblem. Och det sägs ju nu att man ska släppa honom tillbaka till Atletico Madrid. Just av anledningen att han behöver operera sig.
Okej. Ja, den är ju seg.
Så att, tyvärr, alltså, som sagt, jag gillade ju verkligen Vichalko när han lirade i Sassuolo. Tyckte han såg ut som en jättefin högerback. Men tyvärr har ju skador satt alldeles för mycket käppar i hjulen på hans karriär. Och det är sorgligt.
Men är han värvad för att gå in i startelvan, eller är det...
Jag är ganska säker på att han är värvad för att ta... Åtminstone konkurrera med D'Ambrosio, men jag tror att man i grund och botten... Man har ju alltid velat haft någonting bättre än D'Ambrosio.
Ja.
Man har ju bara misslyckats gång på gång på gång på gång att plocka in någonting bättre. Och när man väl gör det i Cancelo så köper man inte ut honom. Så han hamnar i Juventus istället.
Ja,
men lite så. Känns det. Så att det här är också, det är ett lån och vi har möjlighet att köpa ut honom, som jag har förstått det.
Den klassiska.
Jag tror inte att vi har ett krav att köpa ut honom.
Okay.
Däremot så pratade vi inte om jättemycket pengar den här gången. Vi pratade inte om Cancelo 35 miljoner. Utan jag för mig att det låg under 20 till och med. Så det är en rimlig affär. Om det lyckas, helt enkelt. Om det går väl ut. Så vi får se när han får spela sin första match.
Yes.
Japp. En gammal Roma-bekanting. Den paraguanska anfallaren Sanabria är tillbaka i Serie A.
Precis.
Lämnade ju Betis och hamnade i Genoa. Så att jag tror inte ni fick jättemycket pengar.
Nej, jag kan inte tänka
mig. Jag tror att det är samma sak, jag får med det här också, ett lån med möjlighet att köpa ut.
Ja.
Men det är ändå inte, alltså, Genoa köper inte. Ni hade ju hoppats att han skulle göra succé så ni kunde få pengar för att ett Premier League-lag har lagt 40, 50, 60 miljoner för honom.
Precis.
Men ja, en liten krona kan ni få. Och ni sålde honom för lite pengar också. Men ja, precis som alla anfallare, höll jag på att säga, som kommer tillbaka till Serie A, så gjorde han ju mål i helgen.
Alltså, han har ju inte presterat mycket i Serie A tidigare.
Varför? Nej, absolut inte. Det var väl under ett lån som han gjorde det bra. Från er.
Ja, precis. Ja, han gjorde en del mål i en spansk bottenklubb.
Precis. I vilken då?
Sporting Gijón.
Ja, så var det. Eller Gijón, eller hur det blev.
Ja. Inte bra på spanska.
Nej, precis.
Där hängde han ju ett par mål. Men...
Ja, jag hängde jävligt många mål.
Ja, 11.
Ja.
Har jag kollat upp nu. På 30 matcher.
Okej, det var... Det är bra. Jag fick
men han är
ju fler. Men ja,
han är idag 22 år. Så att det är...
Nej, alltså rent på pappret så känns det ju också som att fan, det här var ju inte så dumt för Genoa att ersätta Piatek med Sanabria. Det känns ju helt okej, alltså.
Ja, jag tycker den inte jättelyckad i Betis.
Nej, men...
Ett mål på 11 matcher.
Ja, men fick du alltså bara 11 matcher? Fast i och för sig.
Nej. Jag kom dit 2016. Ja. Så att det är 11 matcher sedan 2016. Inte...
Nej. Men som sagt, han har gjort ett mål. Så han har gjort fler mål än Piatek hittills.
Ja, i sina nya
klubbar. Ja.
Vad menar du?
Nej, men det är ju kul.
Jag hoppas att han kan blomma ut.
En fjärdedel av Djekos mål.
Mm. Men han, Djek gjorde fler i helgen.
Ja, alltså, det är därför det är en fjärdedel. Han är uppe på 4 nu.
Ja,
ja,
precis.
Muriel ligger ett mål bakom på 2 matcher.
Ja, det är ju sjukt.
Ja, men så här.
Men Djeko har precis startat. Så.
Ja, du menar att nu har bombaren börjat flyga.
Kommer garanterat ha en bättre höst, eller en vår än höst i alla fall.
Ja, han har ju redan gjort lika många mål som under hösten, så den kan ju inte bli sämre.
Nej, men den kan vara lika dålig.
Ja, men... Ja, ett
nej,
till
jag var ju jätteorolig på att han inte skulle börja göra mål heller.
Men... Mm.
Det var inte honom vi skulle prata om. Alltså. Nej. Vad håller du på med?
Roligt. Ja. Det är så här det funkar. Men Sanabria, har vi någonting mer att säga där förutom att...
Nej, det ska bli kul att se vad det har blivit av honom. Men, alltså, i Roma var han ju bara en talang. Man fick ju inte knappt se honom. Så.
Nej, ni lånade ut honom, eller ni sålde honom direkt.
Ja.
Efter den här säsongen i Sporting Gijón. Eller Gijón eller,
ja. Precis.
Yes, Benatia tar och lämnar Juventus. Och det blev ju inte Milan som det ryktades om. Utan han tar flyttlasset till Qatar.
Skönt väl.
10 miljoner får Juventus för honom.
Mm.
Och det här känns ju väldigt tråkigt, tycker jag.
Ja, alltså det är en bra spelare som lämnar. Så det hade ju varit kul att se honom förstärka något annat serialag.
Alltså jag känner bara att Benatia överlag är en alldeles för bra mittback för att redan nu gå till Qatar. Det är så jag känner. Alltså ett mittenlag i Premier League måste ju ha varit jätteintresserad av honom, eller?
Ja, det borde de ha varit. Men jo, det är väl alltså, så inte då, samma
då,
lön.
Då. Nej, då är det frågan om Benatia. Ja, fast, så du känner ju, ja, nej, det är klart att du inte får Qatar-pengar.
Nej.
Men du får ju ett klart lyft mot vad du har i Juventus, skulle jag säga. Även om du går till West Ham.
Har de så mycket högre där än i Juventus?
Jag får den känslan, jag vet inte.
Jag har faktiskt ingen aning, men hoppas inte. Nej, men samtidigt, han börjar ju bli tåren, så ska han gå och tjäna pengar så är det ju...
Mm. Ja, men samtidigt så är han... När han är...
30 år eller än oss, 87.
Ja, så han fyller 32 i år.
Precis.
Han hade ju lätt kunnat köra 2 år till på toppnivå.
Absolut. Och sen... Jag ser inte att han är slut.
Nej. Bara... Men, och sen efter det dra till Qatar.
Mm. Jo.
Och jag tror inte att han hade fått mycket sämre betalt om han hade dragit om 2 år. Alltså i lön.
Nej.
Å andra sidan, nu kanske det blir ett halvår i Qatar och sen så drar han någonstans.
Ja, vi får väl se vad som händer. Han har gjort sitt val i alla fall.
Om precis. Qatar,
lämna proffsfotbollen, så som vi känner.
Eller ja, försvinner från vår radar i alla fall.
Ja.
Eller från hela Europas radar.
Precis.
Ja, Rog i Napoli tar och lånas ut till Sevilla.
Okej.
Okay. Han har ju fått väldigt sparsamt med speltid under Ancelotti.
Mm.
Så det kändes väldigt naturligt att han lånas ut. Som jag förstår det finns det ingen köpoption på honom.
Okej, okay. Så det är bara för att ge en speltid.
Mm. Och det känns ju väldigt smart.
Mm,
se om absolut. Man kan få ut någonting av det. Apropå Rog nu så kommer jag på en annan kroat som vi har missat. Och det är ju er unga. Vad heter han? Koricic? Eller Koric?
Koric.
Ja, Koric. Läste du det att hans pappa, som även är hans agent, hade ju gått ut och sagt att vi ville aldrig till Roma.
Det har jag ju missat helt.
Men att problemet i hans förra klubb gjorde att de tvingade honom att skriva på för Roma.
Jaha. Intressant.
Mm.
Jag antar att han inte ville till Roma då, för att han visste att han inte skulle få spela så mycket.
Nej, inte spela, och att det är ett fel typ av fotboll, menar jag. Och...
Ja.
Sådär.
Ja, just nej, det, ändå kom in. Säga. Det är konstigt, men... Mm.
Bologna tar äntligen och gör slag i saken.
Mm.
Man sparkar in Sagi efter en förnedrande 4-0-förlust mot Frosinone.
Ja, det är inte bra.
Den där klubben som ska få böter om de åker ut, enligt De Laurentiis. Ja, men det här var ju väldigt oväntat. Nu kommer jag inte ihåg längre hur många matcher Bologna har spelat utan att vinna. Men det är väldigt många på raken utan vinst.
Mm.
Så att jag är nästan förvånad över att Inzaghi har fått vara kvar så länge som han har fått. Samma sak där, så har ju Mbaies agent, den gamla Inter-talangen en gång i tiden, gick ut och sa att Inzaghi är ett skämt.
Oj.
Som inte spelar Mbaie. Liksom, han har skrivit på ett långt kontrakt, men så får han inte spela. Hur fan tänker klubben?
Mm.
Här. Och menar på att ja, Inzaghi kanske ska, bara för man har bra spelare så bör man inte vara en bra tränare och sådär. En riktig jävla motorsåg mot Filippo Inzaghi. Så nej, Pippo får leta ny klubb.
Mm.
Och lär mest troligt efter det här för att börja om i Serie B igen.
Ja, misslyckas man med Bologna, då är det ju svårt att...
Men misslyckas på det här viset.
Ja, precis.
Mm, så att, vi får se. Har ju inte alls samma lycka på tränarposten som brorsan direkt.
Nej.
Så, ja. Och Bologna har nu istället tagit in Mihajlovic.
Mm, ska få in lite grinta i truppen.
Ja, fy fan. Och vilka möter Inter i helgen? Bologna. Det kommer bli torsk.
Ja, men så,
ny tränare, Mihajlovic. Nej. Men vad ser du om anställningen av Mihajlovic till Bologna?
Men det känns, alltså, vart var han innan Mihajlovic? Vart var han någonstans?
Milan.
Var det Milan senast?
Ja, det gick han från Milan till Torino, jag kommer inte ihåg här.
Nej, sak samma.
Men det är ju samtåriga
Torino och Milan. Det här känns ju som en tränarlösning bara för att rädda kontraktet. Alltså du måste få en effekt och du måste gå snabbt. Mm. Du måste få en kämpaglöd i laget. Sen så är det taktiska, vet jag inte om han kommer... Kan han höja Bologna så himla mycket? Det är oklart.
Mm. Nej, men man försöker se om man kan få en Gattuso-effekt alltså.
Ja, men en snabb effekt, det tror jag. Det jag tror att man vill få till.
Ja. Nej, men jag är ändå så här, jag är ju, när Mihajlovic var just i Sampdoria, så tyckte jag ändå att det var en intressant tränare.
Mm.
Med sättet han, även att de kom högt upp i tabellen med en väldigt ung trupp.
Ja.
Så liksom,
nu hinner de inte anpassa truppen någonting.
Nej, här, liksom. Inte efter honom. Jag tycker inte alls han fick ut lika mycket i Torino, vilket jag trodde, eller Torino. Men även i Milan så får man ändå säga, till exempel, att lyfta Donnarumma.
Mm.
Bland annat. Han har ju ändå en tro på yngre spelare. Och Bologna har ju grund och botten en ung trupp. Så att jag... Alltså, Mihajlovics karriär har ju tyvärr pekat spikrakt neråt.
Ja.
Sen de senaste. Han var ju för övrigt i Sporting Lissabon under han typ skrev på kontrakt och fick kicken direkt.
Jaha. Okay.
Ja, men det var ju kaos i Sporting.
Mm.
Nej, men så man känner ju ändå att, så jag tror inte att Mihajlovic är helt fel för Bologna. Jag tror att det kan vara en bra tränare sett i truppen. Å andra sidan sa jag det, som sagt, om Torino, där det inte gick över jävligt bra. Så att,
nej, det är den jag minns. Att där har de ett ungt och vasst lag.
Man tänker bara,
det här kan bli superbra, men det gick ju helt pannkaka.
Mm. Jag har sett det i förväntningarna.
Ja, jo. Ja, de åkte inte ut eller var nej, nej, på det. Utan, alltså, inte en sånt miss.
Men de tog ju inte den höjden man trodde att de skulle kunna ta.
Nej, precis.
Men det är därför frågan att se, kan han ta höjd i Bologna? Jag är ändå inte helt osäker på det, samtidigt som... Ah, han har ändå tyvärr liksom börjat bränna lite för mycket.
Mm. Jo, men som sagt, Bologna, alltså, de är inte så jäkla dåliga som de ligger
nej,
till.
Nej. Den här truppen ska inte åka ut.
Och därför gäller det
ska
bara
inte.
Alltså, kicka igång dem, få in lite självförtroende och jävlar namma i truppen, så kommer de ju lyfta.
Mm.
Och det kan han nog lyckas med.
Ja.
Men på över längre sikt, jag vet inte. Jag vet inte hur mycket jag tror på honom.
Mm.
Överhuvudtaget, alltså inte bara i Bologna då, utan...
Som tränare.
Ja.
Mm. Jag förstår dina frågetecken. Du, Roma har ju äntligen börjat rykta som spelare.
Mm.
Det är ju en riktig klassvärvning ni ska tillbaka in.
Jajamän.
Det är miljardklassen. Nej. Men den kroatiske mittbacken Vida.
Precis. Och honom, alltså, jag har ju aldrig sett honom lira förutom just i VM då kanske. Och då gjorde han det väl ganska bra.
Ja, han har ju grinta.
Mm. Han ser ju rätt tuff ut, så han kan nog komma in och ställa till mig lite.
Ja.
Nej, det är svårt att säga. Alltså, jag är ju mest glad att man faktiskt... att det börjar hända någonting på en position där vi har stora problem.
Mm.
Och jag inser så här, Roma kan ju inte handla från högsta hyllan. Alltså, vi kan inte bara välja att vraka bland mittbackar i världen.
Nej.
Så det är väl en sån här värvning som man får hoppas på, att de har bättre koll på än vad jag har.
Mm. Men nu, vad sa vi? Är han inte typ 34?
Nej, han är så gammal. Jag ska kika upp det. Jag vet faktiskt, jag är inte så gammal. Tror
jag. Nej, men för jag känner ju
inte purung.
Nej, men faran med ändå, vi vet, det är en äldre mittback.
29,
oj! Jag var helt galen.
Fyllde 30
29
år.
Var, ja men det var inte alls, då var det inte lika farligt som jag fick för mig. Faran däremot är som sagt, jag följer inte heller den turkiska ligan.
Nej, och han har bara varit i Turkiet i ett halvår, kan man ju lägga till.
Och innan dess var han i...
Dynamo Kiev.
Mm. Visst, ja, det var han, ja. Men just det att det är alldeles för lätt just där man säger att i VM,
ja,
eller alla landslags, ja, men landslagsturneringar, det lättaste är att sätta defensiven.
Absolut. Nu gjorde ju Kroatien det jävligt bra.
Ja, hela Kroatien var ju bra under VM, självklart. Men just det att hur bra är Vida egentligen?
Nej, precis.
Är ju faktiskt det en fråga
det är som faktiskt är bara besiktas. Så.
Och
samtidigt är besiktas ganska bra.
Jag också skulle ju vara lite rädd för att mittbackspar med Manolas och Vida
kan gå överstyr.
Ja, men alltså det är ju två mittbackar som är väldigt, som kan vara ute och flänga.
Mm.
Sådär. Det känns som att ni skulle behöva ha en lite mer lugn mittback bredvid Manolas. Det är åtminstone min känsla.
Absolut. Men jag är glad om han kan höja klassen lite grann. Alltså stabiliteten lite mer.
Mm. Ja, han var ettan som fick spela i helgen. Moreno, eller vad var det?
Ja, precis. Moreno.
Ja, det var ju inte en superhit.
Nej, den värvningen har varit lite konstig hela tiden. Spelat ganska lite. Ja. Jag har inte gjort några större avtryck när han har...
Nej, såklart bättre än Juan Jesus, men...
Ja,
Ingen startback.
Nej, precis. Så vi får väl se vad som händer. Mm. Det är ju inte klart.
Nej, sluta med att ni... Ja, för lite måste ju prata om ditt kära Roma också. Ja, jag fick ju för mig att Vida var 35 eller 34, därför att det var lite kul. Men nu har jag en 29, nu har jag en vettig ålder. Det är ju inte alls dumt åldersmässigt på en mittback. Nej, precis. Det är ju snarare hans prime ni får honom i. Och från Fenerbahce, nej, Besiktas.
Mm.
Så borde ni kunna få honom ganska ganska billigt, så att säga.
Allt är relativt.
Precis. Då så.
Någon, nej. Vi får fortsätta följa det helt enkelt.
Mm, och se vad som händer på eran mittbacksjakt.
Ja, något hade varit skönt med tanke på...
Hur det ser ut.
Hur det ser ut. Och den här veckan.
Ja. Du, vi börjar med Kiev och Fiorentina.
Okej.
Okay. Det var ju en väldigt svängig tillställning, så som det brukar vara när man tittar på Fiorentina nu för tiden.
Mm, speciellt senaste två.
Ja. Man fick efter lite kontroversiella beslut en 2-0-ledning och man tänkte, ja, 2-0 mot Kiev och det skulle vara lugnt.
Mm.
Men icket.
Okay.
Det vände ju ganska rejält.
Ganska rejält.
Jo, men alltså, man fick Kiev kom upp i 2-2, man fick ett rött kort.
Mm. Som var då till 2-2.
Mm.
Straffrött kort.
Precis. Utlisning. Ja, han räddade ett skott som gick mot mål med armen.
Ja, det är såklart.
Yes. Och då tänkte man att nu lär Kiev få med sig en poäng härifrån.
Ja, eller tre. Alltså det var ju långt kvar. Ja. Halvtimme kvar, en man mer.
Ja, och Kiev hade överlag tagit över matchbilden då, kändes det som. Men det vill inte Kesa.
Nej. Jag gillar hans första mål.
Mm. Jag tycker det.
Andra var... inte det var bara mer rätt plats, rätt tillfälle.
Mm. Ja, nej, men det... Jag säger det. Samtidigt så tyckte jag att han fram tills målen kanske inte var så framträdande som jag skulle vilja.
Nej.
I Fiorentina. Men samtidigt, avgör du matchen så får man ju liksom, ja, det är ju bara ta av hatten.
Mm.
Och det visar ju ändå återigen på att det är en duktig fotbollsspelare.
Absolut.
Visst, han har en bit, ändå en bit kvar till en topp inom Serie A-fotbollen, men potentialen är absolut där. Absolut. Och jag är helt säker på att han skulle kunna, alltså att han växer in en uppgift med en stor klubb så fort han går dit. Det, alltså det tror jag han är mogen för redan nu.
Mm. Om 4-5 år kommer han vara bland toppen.
Det är jag helt säker på i dagsläget.
Mm.
Ska mycket till om man inte ska vara där.
Och kul att Muriel gjorde mål för andra matchen idag.
Mm. Alltså, 3 mål på 2 matcher. Också efter målet också. Muriel var inte heller särskilt bra förutom målet liksom. Men Simeone är ju helt.
Han är borta.
Nej, helt under isen tyvärr. Det är trist.
Mm.
Jag som gillar farsan måste ju även ta till mig sonen lite.
Lite lång. Men inte det vi ska prata om, va?
Nej, det är ju snarare ett beslut. Jag för mig att det var ställningen 1-0 Fiorentina.
Mm.
Som Chievo tar och kvitterar ur en väldigt suspekt situation. Då det är en målvaktsutspark som går ut, en kort målvaktsutspark till backen som står på sidan av straffområdet.
Mm.
Spelar tillbaka bollen varpå Lafont då tar målvakten i Fiorentina. Tar och slår den rakt på Giacchini.
Mm.
Som sätter bollen och man tror ju att det här är mål.
Katastrof, är det man tänker.
Skadeglädje snarare. Alltid kul.
Ja, beroende på vilket håll man håller.
Ja, katastrof för Fiorentina. Riktigt dåligt. Lafont tog ju däremot och gjorde lite andra saker som var bra i den här matchen. Så att han väger ju upp lite sen. Både med hans spel med fötterna och en straffräddning.
Det spelar ingen roll. Så.
Nej, precis. Men det är då att då tar ju det här och kollas.
Mm.
Och då ser man att Pellissier i det här läget när Lafont spelar bollen i sidled till backen så är ju inte bollen ute ur straffområdet innan Pellissier är på den vita linjen med tån helt enkelt. Så målet döms bort och insparken får tas om.
Ja, och det här blir man ju less på. Alltså.
Ja, alltså, det är ju rätt.
Ja.
Men oj, vad orättvist. Det är rätt, men det känns så fel.
Mm.
Alltså, det känns så fel så det inte går att beskriva.
Här vi pratar i millimeter och sekunder.
Ja, alltså det blir så löjligt när man ser liksom hela tiden hur folk fuskar på frisparkar, hur folk fuskar på straffar och det görs inte ett skit åt det, men i det här fallet nej, han hade tån på linjen, det blev bortdömt.
Mm. Nej, det blir otroligt pajigt,
men det blir väldigt mycket paragrafrytteri.
Mm.
Samtidigt som jag såklart ser det som att ja, men om man ska godkänna det här, var går gränsen då? Måste halva foten vara innanför? Eller på linjen?
Nej, precis. Alltså, det är
eller ska
ju
hela foten? Eller,
alltså, det är ju det enda rätta sättet att göra det. Ska du ha en regel då måste, och du granskar den, alltså verkligen granskar den, då måste det ju vara nolltolerans. Mm. Men det blir så himla fånigt när det det blir det samtidigt som man alltså.
Samtidigt så känner jag att i det här, den här, en sån här grej, tycker inte jag att VAR ska ta upp. Det är domaren. Tycker att det är det tydligt därför att domaren ser att en spelare är inne för tidigt? Blås.
Ja.
Tycker inte domaren att han är inne för tidigt, då tycker inte jag att det ska vara någonting.
Samtidigt, det argumentet men fäller ju hela VAR.
Ja.
Är ju så här, ja. Tycker domaren att han är tydligt offside, då blåser vi offside.
Ja.
Tycker inte domaren det, då låter vi gå.
Ja, korrekt.
Så
därför så, ja.
Lägg ner VAR helt enkelt.
Samtidigt så tycker jag inte det.
Nej.
Jag vill inte ha bort VAR, men jag förstår ju även Kievos frustration.
Absolut.
Och efter matchen var deras president ute och svingade lite, vilket egentligen alla presidenter gör, har fått ett VAR-beslut emot sig. Så lite så här.
Mm.
Men just menar på att det var ingen som liksom, vi fick ju inte slå om straffen för att Lafont inte stod på linjen när
gjorde
den slogs.
Det,
jag har inte orkat kolla upp om han gjorde det eller inte. Och det är här jag tycker att problemet lite ligger med VAR.
Mm.
Att det är millimeterprecision på allt det offensiva som leder till mål. Men det är, du silar elefanter när det gäller defensiva egentligen saker du inte får göra, men som någonstans ändå hela tiden släpps. som jag sa, att det går, att du går för tidigt på straff när du gör offensiva laget det också. Att målvakten inte står på linjen innan alltså, bollen inte, om har bollen slagits. Inte går in. Nej, alltså, och så vidare och så vidare. Så det är lite det jag liksom, det blir, jag vill inte bara att VAR ska förstöra det offensiva.
Nej.
För mig skulle VAR snarare finnas till för att det ska bli korrekta mål.
Ja, det är det blir nu.
Och även, ja, jo,
alltså, men, börjar för man inser så här, börjar du granska allt. Alltså du börjar granska varje gång någon har en tå för nära en frispark. Då blir det inte en fotboll som blir kul att kolla på.
Men jag tycker här istället att det man ska göra är ju så att VAR ska fortsätta som VAR är nu, med andra ord. Alltså det här,
du granskar mål.
Inte att de ska vara inkonsekventa med vad de granskar och inte granskar.
Nej.
Som de har varit den här säsongen. Men de,
ja, de
ska
har väl granskat allt, bara att de som sitter upp har haft olika nivå på vad de väljer att
extrem,
föra vidare.
Roma Inter till exempel.
Ja.
Bara för ett av väldigt många exempel vi kan dra upp i år. Men det är det närmaste i och med att det är mellan våra klubbar också. Nej, men att man istället ska därför ska gå ut med domardirektiv till alla klubbar att i år så kommer vi ta om frisparkar, vi kommer ta om straffar om inte, alltså om muren kliver fram för tidigt på en frispark, om ert lag springer in i straffområdet för tidigt.
Åh, vilken jobbig säsong det hade varit.
Ja, men alltså det hade varit jobbigt de första matcherna, sen hade spelarna lärt sig. Jag är ganska säker. För, att alltså, för jag tycker ändå att någonting måste du göra för att stävja de fördelarna du ändå ger defensiven att fuska, rent ut sagt, som du nu helt tar bort från den offensiva.
Ja, precis. Jag gillade din liknelse med silelefanter. Men...
Mm. Jo, men
det... jag förstår vad du menar och vart du vill komma. Men det kommer inte bli en speciellt rolig fotboll.
Nej, men
för
alltså...
jag är inte helt lika övertygad om att spelarna kommer lära sig.
För det är bara börja ge folk gult kort till höger och vänster så löser du.
Ja, då får vi en rädd fotboll istället.
Ja.
Nej, men alltså...
Nej, men det blev verkligen, det blev problematiskt när man fick se det här. Att frågan är, ska verkligen VAR-rummet säga åt domarna att hur du kollar på de här bilderna? Det ser ut som att han är inne i straffområdet där.
Nej, det är snarare det som känns här. Fan, släpp lite grann.
Samtidigt som jag då känner också det, liksom att i och med att det var inte så att han sprang in och straffade och tog bollen. Utan bollen spelades till en spelare. Ja, han sätter press på honom. Den där tån eller inte kommer inte spela någon roll för den pressen.
Nej.
Han spelar tillbaka den till målvakten som gör ett världens misstag. Och spelar den till en annan Kevo-spelare som gör mål.
Mm.
Det där, den där tån har inte spelat någon roll. Alltså det är så jag, alltså det är så här.
Ja, det är väl snarare det man borde fokusera på i så fall. Så hur mycket påverkande var den regelöverträdelsen?
Mm. Och jag skulle säga ingenting.
Nej.
Alltså den backen som hade fått bollen hade 10 av 10 gånger, oavsett tå eller inte, spelat tillbaka till målvakt.
Mm.
Så ja, det blir väldigt löjligt. Men... Som du säger, samtidigt så om vi inte följer det här...
Nej, vad ska man börja släppa? Ska du börja släppa en toe offside? Mm. Ska du börja... Nej, jag vet inte vad mer man ska behöva likna det med. Men...
Mm.
Nej, man... Det är just det, ska man ens granska den? Jag vet inte.
Nej, som sagt, jag... Det blir så jävla konstigt här. Jag tycker ju inte det. Men samtidigt så som du säger, att det är ju en regelöverträdelse.
Mm. Nej, tröttsamt.
Ja. Vi hoppar den helt enkelt.
Och säger vi kan ju inte komma fram till någonting själva.
Vi klart det kan. Det är det vi gör här
varje dag.
Vi kan
komma fram vad vi tycker. Ja. Det är så här, det borde varit mål, men ska VAR finnas?
Mm.
Nej, det blir bara luddigt. Alltihopa.
Yes. Du, ditt kära Roma tog och åkte till Bergamo.
Ja, det är jobbigt att åka till Bergamo.
Oh, tell me about it. Och ni lyckas tappa en 3-0-ledning till 3-3.
Mm, katastrof.
Och dessutom otroligt nära på att tappa den enda poängen ni fick med er också.
Mm. Ja, man sitter ju med efter matchen så har vi ju snott till oss en poäng.
Oh ja.
Snarare än tappat.
Oh ja.
Tappat tre. För ja, alltså själva matchen i sig, matchen var ju aldrig våran. Det får man ju vara transparent och säga. Även om jag tycker att första halvlek, nu är det ju för att vi vinner den med 3-1.
Mm.
Men den var liksom inte totalt katastrof. För vi hade ändå ett tydligt omställningsspel. Rakt, snabbt, Atalanta var inte så himla bra på att försvara sig mot det.
Nej, korrekt.
Och ja, vi är effektiva när lägena väl ges. Så det är ju bra. Alltså det räcker så. Hade vi spelat så hela matchen igenom, då hade vi vunnit den här matchen. Atalanta hade kanske gjort 3, men vi hade gjort 5.
Mm.
Men vad händer i halvtid?
Ja. Nej, men alltså, jag kände ju när jag såg matchen redan från början att oj, vad det här påminner mig om när Inter blev utskåpen när vi förlorade med 4-1 mot Atalanta.
Mm.
Just det här bara att ni läckte ju redan i första halvlek. Alltså, jag tycker Atalanta skapade allt. Alltså lägen, inga så här solklara målchanser, det är inte det, det var inte nu alltså, men
nej, vi hade ju farligare lägen.
Ja, 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 precis, men de var ju så här, det var, du vet, det var en liten felpass ifrån att det typ var givet mål, och det var någonting litet som hela tiden saknades. Men man skapade ändå, så man var liksom så nära ett läge man bara kunde komma, så att säga, så många gånger.
Mm. Och man hade ju 95% av spelet.
Ja, och sen så får ni istället 3 kontringar som är helt bizarra. Alltså, jag menar, alltså hur mycket gata ni har.
Ja, jo, och det är helt öppet i mitten.
Och är typ, jag tror att när El Shaarawy gjorde sitt mål var det typ 4-2 eller 5-2 eller något sånt där. Liksom. Mm.
Och Saniolos nedbröstning till Dzeko.
Den är fin.
Mm.
Man börjar ju, du som frågar hur kändes som att Saniolo i Roma, det börjar bli jobbigt nu när vi spelar som skit också. Nej, men och sen som du säger, sen i andra så slutar ni kontra.
Mm. För det ska man också vara tydlig med, att Atalantas spel är ju egentligen, jag tycker inte att det är så himla mycket bättre nödvändigtvis.
I andra nej.
Nej, utan de fortsätter, kör på precis, de trummar på likadant.
Mm.
Men vi slutar ställa om.
Jag för mig...
Vilket ger dem hela matchen.
Ja, jag älskar ju... Måste ju gå in på den här brittiska kommentatorn som jag pratade om tidigare.
Mm.
Ni som kollar på den här matchen vet exakt vem jag menar. Han som sågar allt han inte gillar.
Mm.
Alltså, han sågar brutalt, alltså. Bara han gör ju hela dagen. Det var, ja, han som totalt sågade hela Inter när vi mötte Atalanta. Han sågade Ilicic nog jävuls den här matchen. Och bara, han tar och fel hela, beslut.
Och hela Romas andra halvlek.
Såg Romas andra halvlek. Han sågade Atalantas trebackslinje. Alltså typ från mål nummer 1.
Ja, det var typ 3:e minuten.
Mm, och bara, de kan inte ställa upp med trebackslinje. De måste gå ner på en fyrbackslinje. Hur fan kan de fortfarande ha en trebackslinje? Alltså, är det sån här brutala ärligheten från honom är ju helt magiskt att sitta och lyssna på. Så det föredrar ju honom. Han gör ju liksom, det är betydligt roligare att titta på fotboll.
Ja, han är skön.
Och sågade ju Berisha i målet med Dzekos andra.
Mm.
Och bara, varför går han ut? Hur fan tänker han när han rusar ut på den? Backen är där, han ska bara hålla linjen.
Precis.
Nu ger han Dzeko målet.
Och det gjorde han ju. Så han har ju rätt i sak.
Precis, och men det är så fint att han verkligen, att han kör på den stilen. Men jag vet, alltså det är, Atalanta böt ju ut Mancini, en av deras mittbackar.
Okay.
Och jag vet däremot inte, som sagt, i och med att Roma var ju knappt på offensiv planhalva.
Nej, vi var
andra,
inte
det. Nej, men i andra halvlek, som gör att jag vet inte om de kanske gick ner till en fyrbackslinje eller inte. Jag har ingen aning.
Nej. Samtidigt, det hade inte spelat någon roll, för det var inte där.
Ja, men samtidigt så hade det kunnat stoppa upp lite av blödningen i kontringarna, så att säga.
Jo, men man slutade ju kontra. Ja. Så hade de kört med en tvåbackslinje så hade det gått lika bra för det. Alltså, det är ju... Slutar ju spela fotboll och ger Atalanta från 95% av matchen till 100% av matchen.
Mm.
Och man satt ju bara och väntade på att bollarna skulle ramla in.
Mm. Och sen så fick ju... Ja, Atalanta gör ju 3-2.
Mm.
Och vid 3-2 till Roma så får...
Toloi också.
Ja, precis.
Släkten är värst.
Så fick ju Atalanta en straff.
Ja. Och där kan man ju göra ett case för att VAR är bra att ha.
Oh ja. att Ilicic skulle få gult kort för filmning, det var ju felaktigt, kan man ju lugnt säga.
Ja, jäklar vad man kände att du slipper vunnen den här, alltså det är...
Men det blev ju straff.
Mm, med all rätt.
Men, och Zapata?
100 meter över.
100 meter över.
Mm. Jag tänkte, den sekunden det, han slog den över, dels tänkte jag att matchen är klar. Mm. Och så bara skönt att han streak dödas. Så skulle vi sitta här och prata om en Roma som har streakdödare, som dödade Turinos borta streak, stänger Zapatas målstreak. Mm. En minut senare sitter man och nästan gråter över 3-3 och bara känner så här, det här, det är helt otroligt.
Ja, jag var helt säker på att Atalantas försök till en galen vändning tog slut vid straffmissen. Det var precis som jag kände också när jag tittade på det, bara shit, nu kommer Roma kunna hålla undan. Nu kommer inte Atalanta orka trycka på lika mycket.
Nej.
Men ja, direkt efter egentligen.
På en liten miss av Olsen, får man ändå säga.
Det är en miss, absolut. Det håller jag med om.
Men sak samma, 3-3-målet var bound to happen.
Japp. Yep.
Och sen kände jag, när de väljer 3-3 också, då tänkte jag så här, okej, det är 3-3. Nu måste Roma vakna och börja spela lite fotboll. Nu kommer vi se en reaktion här. Nu har vi tappat poängen. Hände ingenting.
Jag tycker faktiskt att efter 3-3-målet så började Atalanta snarare dra av lite på tempot. Ni började växa lite. Ni kunde hålla boll.
Marginellt alltså.
Men ja, ni skapade ju ingenting av värde.
Ingenting.
Absolut inte. Men jag skulle ju vilja ge en otrolig känga till er tränare, Di Francesco. När han efter matchen sitter och säger att vi har problem mentalt, som gör att vi inte kan hålla upp. Jo, men alltså så här, och även liksom mera på att vi är ojämna. Och så hela det där. Och jag känner bara så här, men alltså från minut 1 till minut 90 gjorde Atalanta samma sak.
Ja.
Det är bara det att Atalanta har inte världens bästa spelare på varje position, som gör att de behöver ett par chanser för att sätta den där sista passen, eller att sätta skottet ordentligt, eller sätta nicken och så vidare och så vidare. Men han gör ingenting för att förhindra det här. Alltså han har inget motdrag.
Nej.
Mot Gasperinis all forward fotboll. Alltså försvarsmässigt. Ja, han hade ett svar på kontra till en början när ni ledde med 3-1.
Mm. Ja, absolut. Men alltså, själva grundtanken med spelet var ju... Alltså, vi kan ju inte låta Atalanta föra matchen på det sättet. Ett sånt lag är vi inte.
Nej.
Alltså, redan där, och det håller jag med om, det är fel från minut 1. Mm. Atalanta ska inte föra matchen totalt.
Nej, men de ska ju inte få såna... Alltså, ni ska ju inte ha de här luckorna i försvaret som de... gång på gång på gång kom igenom.
Nej, och ett mittfält som är helt osynligt.
Ja, alltså,
det duger inte.
Det är liksom, alltså, Gasperini...
Sen har jag inget, alltså, sett till byten och sånt, de har jag inget större problem med, sett till matchen.
Jag kan ju ifrågasätta varför ni tryck in en till mittback till slut och skulle gå ner på 3- eller 5-backslinje. När Fazio kliver in, då är det som du säger att det är mittfältet som inte höll. Matchen igenom, det höll inte. Ni behövde fler folk på mitten för att stoppa upp. Alltså, stanna upp Atalanta tidigare i planen.
Mm.
De kunde jogga till straffområdet.
Ja, men det var väl för att stänga
det centrala. Sen var det stopp.
Och jobba mer högre upp med ytterbacken. Kanske. Mm. Det här var ju beställning 3-3 när matchen höll på att falla sig händerna helt.
Men... Mm. Men det är också så här, för mig så... Alltså, ja, du försöker alltså stoppa blödningen där. Jag skulle ju stoppa blödningen längre fram.
Ja. Samtidigt vet jag inte vad vi skulle byta in. Chic kanske.
Nej, men alltså, jag skulle behövt en till mittfältare. Jag vet inte hur det var med De Rossi, om han fortfarande är småskadad. Satt ju åtminstone på bänken.
Mm, det gjorde han. Men han lär inte vara i matchform i alla fall.
Nej, men alltså ni hade behövt slänga in en mittfältare helt enkelt.
Mm.
Jag skulle vilja se en till mittfältare så ni kunde stänga den delen av planen som Atalanta bara konstant kunde löpa igenom utan att knappt behöva slå en pass. Och det lägger jag stenhårt på Di Francesco. Alltså, ja, kontringen fungerar jättebra, men om Gasperini nu säger du att ni slutade kontra, och jag vill väl ändå mena på att Gasperini på något vis ändå vred om lite.
Jag vet inte om det är det, alltså.
Nej, men ändå...
Jag tycker bara att hela motivationen var liksom bortblås.
Men, alltså, för mig så var det nästan, förutom då att Atalanta låg under med 3-1, Så taktiskt den här matchen så tycker jag att Gasperini totalt schackmattar Di Francesco.
Mm. Men alltså, ja, jag håller med om det. Men den schackmatten tycker jag var redan innan matchen startade.
Jaha, hur menar du då?
Nej, men alltså Atalanta gick in med en helt annan inställning. Mm. Och ett spel som är mycket mer hållbart i längden.
Mm.
Och Roma hade, alltså Di Francesco och Roma hade ju ingenting för att alltså, stänga ner grundproblemet. Sen att vi fick in ett par bollar,
mm.
ja, men det är bra gjort. Alltså, vi hittade deras
svaghet. Ja.
Men vi gjorde ju inget i grundproblemet. Nej. Över hela matchen.
Nej, precis. Och det är därför jag menar på att det kan man inte gnälla på.
Därför var
det
ju schackmatt redan från start. Ja. Liksom. Sen att...
Ni tog en drottning och torn på vägen.
Mm. Och att de har... Alltså, det är... Sett till spelare så tycker jag fortfarande att Atalanta är ett sämre lag.
Och det är de. Det är korrekt.
Och då, alltså, då ska det inte få se ut så här.
Nej. Nej, ja, jag vet. Jag har varit med om... Vi förlorade med 4-1.
Och att vi kan hitta lite... Att vi har tillräckligt skickliga spelare för att hitta lite luckor i deras försvar. Och att det räcker med 3 gånger. Och att Dzeko kanske börjar hitta någon typ av form.
Mm.
Ja, men det gör inte att taktiken är bra, liksom.
Nej. Nej, men det är liksom... Det är lite det jag menar på. Då blir det så löjligt när han sitter och säger att det är problem mentalt.
Mm.
Nej, du hade...
Det var ju delar av matchen.
Ja, men du hade inget... Du hade inget... Mot.
Sen är första halvlek bättre än andra halvlek. Men det är fortfarande inte... Första halvlekens spel är egentligen inte...
Var otroligt orättvist.
Ja, 3-1 var orättvist. Absolut. Mm.
Nu tycker inte vi om att prata om orättvisa och orättvisa, men...
Nej, precis. Men så att, någonstans måste man inse att Atalanta körde...
Atalanta var bättre.
Mm. Ja, hela matchen. Ja.
Nej, men det fanns inget motdrag. Det fanns inget motdrag för att stoppa Atalanta, och det är det jag inte förstår.
Nej.
Jag förstår verkligen inte. Di Francesco väntade snarare bara ut matchen. Och därför så fick han också äta.
Man kom in med 3-1 i halvtid och bara känner, kör bara.
Men då måste du ju fixa. Du har ju hela halvtiden på dig liksom. Alltså det är ju Roma vi snackar om. Mm. Vi måste ju ha folk som sitter och kollar på matchen, som analyserar första halvlek. Som går ner och bara, hörru, det här funkar inte. Det här måste lösas. Eller har ni sparkat dem? Eller är de helt... Alltså du vet, man sitter bara... Du måste kunna påvisa för Di Francesco i halvtid att det finns hål här. De kommer igenom här. Du behöver lösa det.
Mm.
Varför Di Francesco snarare stod där och bara... Ja, hur gör man då? Nej, gubbar, kör. Fortsätt på samma vis. Alltså det är lite den känslan.
Men,
jag fick.
Spring inte upp så mycket.
Nej, precis. Försvara ledningen nu, boys. Samma hål i laget. Nej, men det är det. Det stör jag mig på. Alltså, jag tycker att... Där är vi skillnad. Jag tycker att när Inter mötte Atalanta i första halvleken så skulle de ju... Precis som... Alltså de skulle ha gjort 5 mål.
Mm.
Men när de gör 3 mål i andra halvleken, då har ju ändå Inter täppt till försvaret. Men då har de ju snarare... Då får de ju tillbaka för vad som har hänt tidigare i matchen. Nu kändes det snarare som att Roma försökte ju inte ens täppa igen det här.
Nej, och drog tillbaka på det som var lyckosamt.
Det enda bra man gjorde i hela matchen.
För jag står fast, hade man fortsatt hitta de luckorna, då hade vi gjort fler mål.
Mm.
För Atalanta hade ju inte koll på sitt försvar.
Nej.
Men vi utsatte dem inte för... Alltså, att vi testade ju inte deras försvar i andra halvlek. Sen om det var för att det skedde saker i Atalanta...
Ja, precis. Det kan vi sitta och fundera på hela tiden. För som du säger, ni var ju typ aldrig över halva plan.
Nej.
Nej. Så jag antar att det där sved ordentligt.
Ja, nej, det som gör mest ont, alltså helt ärligt, det är att vi tog en poäng och man känner att vi vann en poäng. Trots att vi hade en 3-1-ledning så snodde vi en poäng.
Ja, det är sjukt.
Eller vi hade en 3-0-ledning till och med och vi snodde en poäng. Det är inte okej.
Nej, det är det inte. Det är raka motsatsen till okej.
Mm. Så det är sen alltså på förhand en poäng alltså uppe i Bergamo mot ett formstarkt Atalanta. Mm. Det är inte helt fy skam, men sett hur matchen såg ut så är det en skam.
Mm. Ja, men sättet ni kom in, som sagt, hur försvarsspelet överlag inte fungerade.
Nej, mittfältet alltså.
Mm.
Hur hela spelet matchen igenom var.
Jag håller med.
Men bra kontringar, det gillade jag. Mm. De var fina.
Ja, mycket. Absolut. Jag håller med till 100% om det. Vill du prata någonting mer om Roma? Atalanta?
Nej, jag vill bara... Nej, man var så glad. Och blev så ledsen. Nej, jag vet inte. Det var jobbigt.
Sammanfattar allt. Man blev så glad och så ledsen.
Ja.
Men du går vi vidare då.
Kul match, alltså det får man ju ändå... Det måste man säga. Och hade man varit neutral och kollat på den här matchen, då hade man haft roligt.
Mm. Ja, alltså, tycker man om att se chanser och mål, bra match.
Mm.
Hejar man på Roma? Nej, jag hade ju...
andra halvlek var ju panik. Alltså första halvlek hade man ändå kul för att vi gjorde mål. Men
man har ju fortfarande suttit och garvat åt hur kan Atalanta bara göra ett?
Ja.
Det är helt sjukt.
Ja, jag också.
Men sen så kommer det tillbaka och biter den liksom.
Precis.
Ja, Milan mötte Napoli. En väldigt fin match att titta på. Men slutar ju 0-0.
Tråkigt.
Så den är inte lika fröjdig som Atalanta-Roma. Men det här typiska är att jag blir imponerad av Milan från och till.
Mm.
Till exempel den här matchen. Jag tycker att man håller jämna steg med Napoli. Man skapar till och med ett par bra lägen. Överlag så tycker jag väl att Napoli har de bättre lägena, men saknar lite skärpan i avsluten. Alltså mycket går för rakt på mål.
Som gick rakt på mål. Men var det som skönt?
Men samtidigt så tycker jag att det var Zielinski som hade något riktigt bra läge. Samtidigt tycker jag även att Donnarumma gör en bra match. Han ser till både när man pratar om positionering och även att han sträcker ut några gånger. Jag tycker att det är en väldigt solid insats av Milans unga målvakt som ändå har varit lite ojämn. Då vi inte alls riktigt har sett de här topparna som vi såg tidigare.
Den här hypen har ju försvunnit lite grann.
Precis. Det ryktas ju inte om en halv miljard till, eller en miljard till PSG längre.
Nej.
Utan det ser ut som att han faktiskt kommer få vara kvar i Milan ett tag. Nej, men så det var ju en väldigt fröjdig match att se.
Mm.
Eller ändå på det viset. Alltså det är ändå två lag som ville framåt.
Ja, och Spina fick ju ett par svettiga räddningar också.
Nej, men alltså jag tycker framförallt att Milan, det är typiskt att man kom fram väldigt bra på kanten. Och kommer man fram på kanten och har en Suso på ena kanten, då kommer du ju alltid hota.
Mm. Hur var Calhanoglu?
Ganska osynlig i min värld. Av vad jag minns. Det är väl snarare det att man ser Kessie som vanligt bara springer fram och tillbaka hela tiden.
Mm.
Ta väl det där typiska, det som man alltid gnäller på honom lite, att det är lite för mycket felbeslut runt straffområdet och att han faktiskt skjuter ganska illa.
Skjuter han illa? Det har inte jag tänkt på. Kanske han gör.
Han har ett bra tillslag. Han skjuter ju hårt.
Mm.
Men han har ju lite problem att sikta.
Okay.
Den är svårt att träffa mål ibland. Helt enkelt. Och jag tycker väl i grund och botten att Milan även är stabila defensivt i matchen. Det är klart, du kommer ju släppa till lite chanser mot Napoli.
Ja, det är ju ofrånkomligt.
Precis. Så att liksom det är ju en match som egentligen inte borde sluta 0-0. En match som Napoli kanske, om man nu ska gå på sådan typ av rättvisa, kanske skapar fler farliga chanser och borde ta det.
Mm.
Men hade Milan vunnit så hade vi absolut inte suttit här och snackat om något rån. Absolut inte.
All right.
Så, nej men det var också så här, jag blev imponerad över hur Milan kunde ta sig an den här matchen och ta sig an Napoli.
Mm.
Och man gör det väldigt bra. Jag har faktiskt inte så mycket mer att säga om den, trots att jag satt och kollade hela 90 minuter liksom. Eller nej, jag hoppade in typ mot slutet av första, kom jag på nu.
Okej. Jag satt och spelade spel.
Ja, du var ju på födelsedagsfest.
Precis.
Men annars är det jag egentligen tar med mig från den här matchen och även när jag har kollat på lite andra matcher så efterhand, så är det att jag klarar inte av hans regeln.
Nej.
Alltså jag får panik på hans. På liksom det här typiska att Fabian Ruiz blev utvisad.
Mm.
Fick ett gult kort för hands. Ta den ens på armen. Tveksamt.
Ja, just det var den där.
Och ta den på armen så har han armarna helt längs kroppen. Och det är så här,
men han stoppar väl upp någon typ av...
Jo, men för mig spelar det om jag har armarna längs kroppen.
Ja, men vad var det för vinkel på armen?
Nej, armarna var längs kroppen. Längs kroppen? Det var ingen arm som stack ut. Armarna var längs kroppen. Och ändå får han gult kort för det.
Ja.
Jag köper inte. Alltså, jag ser så mycket handsituationer. Du har Sampdorias andra straff, när Quagliarellas andra mål mot Udinese.
Mm.
Ja, killen sträcker sig, den tar på armen i straffområdet. Jag tycker det är nära. Jag är faktiskt inte där typiska. Jag vet inte ens om jag tycker att det är straff. Jag tycker situationen är för nära. Liksom, och det känns som en väldigt naturlig rörelse. Ja, okej, du dömer straff, men du ger gult kort också. Alltså, jag fattar inte. Han är en halv meter ifrån bollen och ska försöka bryta bollen, få den på handen.
Mm.
Det är liksom, och de här situationerna liksom bara och kommer igen och kommer igen. Alltså, det blir så här, den där är ju aldrig medveten. Och den är inte onaturligt långt ut.
Nej.
Men det här ska är ju just... bara bli, då borde det bara bli frispark eller straff. Mm. Det borde inte, alltså, om vi nu vill tolka det som att ja, men Ruiz tog den på handen. Ja, men ge frispark då. Att den tar på handen, som sagt, längs kroppen i en kontring. För mig är inte det gult kort. Vad fan ska han göra? Det är bara det att fotbollsspelare...
Nej, den där situationen såg jag faktiskt, ja,
men att fotbollsspelare har en punkt på kroppen som råkar vara... Alltså,
mm.
alltså som man inte får använda i fotbollen, på bollen. Att den ska bestraffas, för det är som sagt, du kan ju inte såga av armarna.
Nej, samtidigt måste du ha en handsregel.
Ja, och det säger jag ingenting om. Nej. Jag ifrågasätter kortet alltså, ja. I de här två lägena. Och,
problemen med när man får tolka.
Ja, problemet är att i vissa lägen är det gult, i vissa lägen är det inget och ibland är det bara fri. Alltså,
mm. Men det här är ju faktiskt den enda regeln vi inte kan ha.
Ja, och det, jag vet att det är en tolkningsfråga,
mm.
men så här, frågan om det är hans eller inte är en tolkningsfråga. Men frågan om det är gult kort för Hansen eller inte borde ju vara betydligt klarare. Hänger du med?
Ja, samtidigt så kommer jag hamna i ett gränsland där också. Hur tydligare den gör den så kommer du hamna i ett gränsland.
Ja, ja, men...
Är han en decimeter ut från kroppen och det är omställning, då är det gult.
Ja,
är det inte en decimeter, är den 8 centimeter ut, ja men då är fine.
Ja, men det är
mer naturligt.
Det är därför jag tycker vi snackar om en naturlig position. Om jag i en rörelse har handen i där det är naturligt att ha en hand i den,
alltså,
rörelsen.
Det här är ingen idé att snöa in.
Nej, jag vet. Men alltså,
diskussion i timmar.
Nej, och det är inte, alltså, det är egentligen inte bara för att alltså, Ruiz åker ut på ett kort där det är så här att ska det,
den
ens vara gult?
Ja,
men,
var...
ska det ens vara gult om den tar på armen? Vi kan ju diskutera att den inte ens gör det i det här läget.
Mm.
Men om den nu tar på armen, är det ens gult?
Men vi svarar väl någon typ av omställning,
ja, så.
Som stannas upp på grund av att han tar den med handen. Och då blir det så här, tar han den med handen i en omställning så att det ska vara frispark, men blir inte det då? Nu kommer jag inte ihåg. Eller jag såg inte matchen, jag har ju bara sett situationen i sig.
Jag kommer inte ihåg alltså, om det var en omställning himla... på det viset eller inte. Men jag tycker ändå att om mina armar är längst kroppen,
nej, så är det ju otroligt, otroligt hårt.
Alltså det är inte ens, jag hör dem inte ens, de är inte ens en halv centimeter utifrån. De är slickade längs kroppen och tar i sådana fall möjligtvis lite på insidan
så
av armen.
Så då sitter man ju snarare i diskussionen, ska det ens vara frispark?
Liksom? Ja, precis. Alltså, precis. Den tar ju på insidan av armen.
Ja.
Så den går ju liksom på armen på bröstkorgen. Eller om den nu, alltså om den nu tar på armen först, den kommer, det är inte så att den byter riktning. Nej. Helt galet. Den kommer ju ta på det och byta riktning oavsett om du har haft en arm eller inte. Så det är bara det typiska liksom, att jag hatar att det inte går att få något typ av grepp, att domarkåren på något vis inte kan vara ens i närheten av överens om hur hans regeln ska tolkas. Det är där jag fastnar.
Mm.
Alltså, att en domare dömer hans och gult kort för en situation som en annan domare helt släpper. Och man sitter, alltså, det är bara gjort för att bli problem. Jag vet att det är en svår regel. Det har jag ju alltid sagt.
Ja, annars skulle du inte sitta och diskutera det här.
fan att det är liksom, man sitter där och bara, hur hände det? Varför blev det så? Hur blev det så där? Varför klarade han sig? Varför åkte han? Ja, men det, för mig är det skitjobbigt.
Ja, det är tröttsamt.
Ja. Men man vet ju aldrig. Det är som vi kan titta på repriser och se så här, ja, men som när Inter fick straff mot Fiorentina, bollen snuddade möjligtvis fingertopparna på Fiorentina-spelaren. Jag satt där, jag ser inte ens om bollen träffar handen, domaren blåser, alltså så här. Ja, vi fick straff för det.
Mm.
Hur?
Men den varade sig också.
Mm. Jo, men ändå.
Så då var det ju uppenbarligen på handen.
Ja, men...
Och den handen var ju lite mer ut i en konstig rörelse. Ja. Än vad den här situationen var. Mm. Alltså, man ska...
Ja, men alltså, jag menar, jag kan ju inte ens när jag tittar på en repris på en situation kunna säga, alltså, det går, jag tycker man ska kunna betta på det där. Alltså, hade bettingbolagen bara tillräckligt snabba sajter så kan man bara, blir det straff eller inte betta? Det är ju 50-50 i varenda situation, typ. Nej, alltså, det är bara det jag menar.
Två gånger pengar.
Ja, två gånger pengarna på båda. Oavgjort finns ju såklart inte. Även det hade ju varit en stor succé.
Nej. Ja, då får det bli 1,9 då, så bettingbolaget kan ta sin stake.
Ja, precis. Då måste ju ha någon vinst på det. Nej, det är märkligt. Och nu är jag uppe i varv.
Mm. Så nu tar vi Inter.
Nu tar vi Inter. Oj. Vad skitdåliga det här laget är just nu.
Mm-hmm.
Det är så patetiskt.
Har du börjat ropa av oss, Spalletti?
Att hitta. Oh ja. Jag hoppar på det tåget. Ja. Visst kan du ha med känslorna. Men alltså, så här. Här har man tittat på Atalanta-Roma. Ja, Roma klappar igenom. Men Roma är konsekventa med kontringarna i början. Atalanta som bara anfaller fröjdigt och skapar. Vi tittar på Milan som gör en riktigt bra match som jag som sagt tycker att de gjorde mot Napoli.
Mm.
Och jag tycker att Napoli såklart spelade bra också. Och så tittar man på Inter-Torino och bara all livsglädje är ju borta. Jag är ju helt tömd efter matchen.
Mm.
Jag är helt förstörd. Jag har ju tappat lusten att leva just efter matchen. Temporärt såklart.
Mm. För det är intressant att du sitter här och ropar på Spalletti när ni ändå har den bästa tabellplaceringen så här långt in i serien som ni haft på ett par år, va?
Ja, jo, jag vet. Men alltså matchen mot Sassuolo, matchen mot Torino. Alltså det handlar inte om att, som sagt, att vi kryssade mot Sassuolo och förlorar mot Torino. Att det är okej att förlora. Det är okej att kryssa. Så länge man får se någonting, eller åtminstone i min värld, att jag kan se tendenser på att vi har någonting på gång.
Mm.
Att vi egentligen, för att gå tillbaka, vi har lite otur. Vi har lite stolpe ut. Det får man ha ibland. Vi skapar lägen, vi missar den sista passen, men vi är nära och vi har rätt intentioner. De här två senaste matcherna har visat noll av det. Noll. Det finns inga intentioner som är positiva. Spelet går trögt och långsamt. Det är ingen som springer, det är ingen som försöker göra någonting. Pressspelet ser ut som skit. Alltså, du vet, inget är bra. Ja, backlinjen funkar. Den kan jag ge. De Vrij, Skriniar, fungerar kanon. Inga problem.
Mm.
Men Inter är ska vara en toppklubb. Och då ska Inter vinna matcher. Och det gör man genom att göra mål. Självklart att hålla nollan också. Eller det gör ju att man bara behöver göra ett mål.
Mm.
Men att det är så framförallt uddlöst.
Framförallt ska man ha ett vettigt spel.
Ja, och att det är så uddlöst framåt. Att det är så jävla tydligt. Vi vet ju att Inter spelar det i sluten på kanten. Hoppas de hittar på någonting. Få in bollen till Icardi. Låter dem göra mål.
Mm.
Men alltså, alltså det känns som att motståndarlaget Torino, de kunde ju ställa mittbackarna på varsin sida om straffområdet. Vi valde fortfarande att slå bollen längs kanten. Nej, men alltså, jag fattar inte. Sen så vet jag att vi har problem den här matchen med yttrar. Ja, Perisic som sagt spelade inte. Politano var lite småskadad. Keita är skadad. Kandreva är Kandreva.
Men spelade Perisic bara inte på grund av att han inte är motiverad?
Ja.
Korrekt. Fan, inte okej en proffsspelare. Nej. Okej om det är alltså att det är nära att försäljningen är...
Mm. Men han vill ju uppenbarligen inte riskera någonting.
Nej, precis.
Men just det liksom att... Ja, så vi spelade för dagen med en fembackslinje. Tre mittfältare och två anfallare.
Mm.
Lautaro Martinez stärkte ju inte sina aktier för att spela igen. Alldeles för ovän med bollen den här matchen. Å andra sidan är det ändå han som får lägena i straffområdet. Icardi är ingenstans den här matchen.
Han vill ha nytt kontrakt.
Ja, låt honom få det jävla kontraktet så fort som möjligt så vi kan se en glimt av den riktiga Icardi igen. För just nu är det katastrof. Jag vet att han ofta är isolerad, men han får sina lägen och sätter dem. Problemet är att han får inga lägen.
Nej.
Och titta på hans rörelsemönster nu i straffområdet mot tidigare. Han försöker inte ens. Han försöker inte ens ta en yta för att kunna möta en boll. Alltså, jag ser en stor skillnad på hur han agerar i straffområdet idag när vi kommer runt på kanten mot tidigare. Han ligger snarare liksom utanför straffområdet.
Mm.
Så att liksom, det funkar inte. Det är liksom det är generalfel. Nej, han måste
ju vara där, alltså, ja. För att hela spelet ska fungera.
Men det är liksom det är generalfel i hela Inter. Och Spalletti gör liksom ingenting.
Nej.
Han gör ingenting. Det är samma sak som jag på Di Francesco. Alltså, det handlar ju om att Torino fick in ett mål. Vad hände på en hörna då Isso lyckas nicka på, om jag minns, nickar Di Ambrosio. Ja, får bollen på sig, nickar den på Di Ambrosios huvud så den går över en båge över Handanovic in i mål.
Mm.
Flyt, absolut. Men det är ett mål. Det är bara ett mål. Alltså, Torino hade inte, vi blev inte utspelade av Torino, men vi var aldrig ens i närheten av att spela ut Torino.
Nej.
Alltså, vi var inte,
samtidigt ska ni inte
ens i närheten
spela ut Torino. Alltså, nej, men, inte ett B-lag ni möter.
Nej, men vi ska ju fortfarande vara det dominerande laget. Vi borde skapa fler klara målchanser än Torino.
Mm. Jo, säger
det. Men det gör vi ju inte. Vi skapade inte en enda klar målchans. Alltså, det var en fars att titta på. Du satt ju fan och skämdes. Det som man sitter ju och funderar på, varför håller jag på det här laget? Får man byta lag vid 31 års ålder?
Det får du.
Man får det.
Kom till mitt. Kan du få? Kan vi skämmas tillsammans?
Nej, ja. Fan. Nej. Alltså, då kan vi likväl, alltså, om det är så här det ska vara, då har det ju likväl, fan håller jag på Inter för, då kan man likväl hålla på Atalanta. Man kommer precis under toppen, men man har toppar och dalar hela tiden, men då har minst lite toppar. Inter har
ju inga.
Ja, då
får man ju stå och skrika av lycka.
Ja, men Inter har ju inga riktiga toppar. Vi har bara bra spelare som gör att vi vinner matcher trots att vi ibland inte spelar så bra i alla fall. Alltså, det är lite så, alltså, nu är det här grovt, alltså, vi har gjort ett par bra matcher i år också.
Mm.
Men alltså,
det är lite roligare att dra saker till sin spets.
Ja, visst är det det. Mm. Det är det man slutar med att göra liksom. Och det, jag känner bara det liksom, att ingenting funkar. Att du ens ställer upp med tre man i mitt fält med Vecino som en av dem är för mig ofattbart, för han är ingen box-to-box-spelare.
Mm.
Brozovic är ingen box-to-box-spelare, och João Mario, som åtminstone han var bra när han fick hoppa in där i början. Jag vissa som skriver om Inter och följer Inter tycker fortfarande att João Mario är en nyttig spelare, en av de få kreativa spelare som kan liksom göra någonting vettigt med bollen. Jag håller ju inte med. Jag tycker att João Mario är totalt horribel också. Han har noll spelförståelse, så han bara kliver runt med boll, blir av med den och jobbar inte hem. Brozovic, som sagt, är inte någon box-to-box-spelare, så vem fan ska ta och fylla på? Vi använder Dahlberg till vänster.
Dahlberg.
Inte bra, kan vi säga. Han var inte sämst, men han var inte bra.
Nej. Han någonsin varit bra?
Nej. Han har aldrig varit bra. Men så, alltså, jag bara så här, det här, jag förstår att Spalletti var tvungen att ställa om spelet inför den här matchen. Nainggolan fick komma in.
Mm.
Var helt osynlig. Alltså, och då är det också någonting. Ja, Nainggolan är inte riktigt frisk än.
Nej.
Han har inte kommit upp i matchtempo. Fullt förståeligt. Men alltså, vi har så många mer spelare på planen. Alltså, Spalletti, du måste få igång det här laget. Jag gör en dålig första halvlek, sitt fan till att de går ut och jobbar under andra åtminstone. Nej, så jag har efter de här två matcherna, efter sättet vi trots allt åkte ur Champions League på.
Mm.
Alltså, sett till utgångsläget, att vi kom trea i gruppen är inte horribelt, men
att ni inte vann sista matchen mot PSV.
Ja, att vi inte, när vi fick en sån bra start på gruppen, totalfallerar. Så jag känner verkligen att jag har inget förtroende för Spalletti längre.
Och då ligger ni ändå trea.
Då, ja, men det gör vi snarare för tabellen haltar. Vi har ju tur att vi ligger trea.
Så är det. Eller tur.
Ja, men alltså, vi kan ju titta tillbaka på vår, alltså på våran matchserie. Och bara se, aha, jag har fram att vi förlorade första matchen mot Sassuolo på säsongen. Vi kryssade mot Torino första matchen i säsongen. Ja, vi kryssar match nummer två mot Sassuolo. Vi förlorar över Torino. Alltså, hallå, 12 poäng. Varför fick vi med oss 2?
Mm.
2 av 12. Alltså, okej, okay, det är väl klart att vi kan tappa poäng mot Torino då och då, men Sassuolo, kom igen. Och vi kan hitta hur många exempel på vägen om det här som helst. För jag menar, hur långt efter är Roma?
Ja, det är inte jättelångt.
Nej. Och det visar ju också 6, just
6 poäng, ja, pinne.
2 vinster ifrån. Och ni har haft en katastrofsäsong.
Ja.
Ni är 2 vinster ifrån oss. Alltså, det är det här jag menar, att ja, vi ligger trea, men det är bara för att ingen av lagen bakom oss som egentligen ska ha tagit fart har ju inte tagit fart. Det är, nej, egentligen så, därför Milan också, men de ligger väl kvar på fjärdeplatsen.
Ja.
Ja, precis. Nej, alltså jag förstår att vi kan inte sparka Spalletti nu.
Nej.
Jag har,
nej, det måste ju en säsongen.
Ja, men det går inte. Vi kan inte plocka in någon nu. Jag förstår att det börjar ryktas om Conte.
Mm.
Det hade för mig varit ett, just nu, det mest intressanta namnet som finns tillgängligt. Jag kan däremot känna en oro, precis som andra, över att trebackslinjens, vad ska man säga, alltså, när den var som bäst eller när den var bra, har försvunnit. Alltså, när trebackslinjen var populär och på tapeten, så var den bra med Conte till exempel. Men den har ju de senaste åren visat sig att den är inte lika bra längre. Alltså, för många lag såg hur bra den var eller hur den fungerade, använde den, och därför även har lösningar på hur man spelar mot en trebackslinje, helt enkelt.
Mm.
Det här med motreaktion på en reaktion hela tiden. Så att det är väl det enda tveksamma kring Conte. Å andra sidan vet jag att får vi in Conte som tränare, så kommer ju ingen spelare att inte springa.
Nej, då kommer, han är ju så pass taktiskt skicklig.
Då kommer Conte springa in på planen och springa efter dem tills de börjar springa. Alltså, ja, det är lite så.
Och han kan nog tweaka till systemet någorlunda.
Absolut. Däremot om man tittar fotboll, alltså, vilken fotboll vill jag att Inter spelar?
Mm.
Så vill jag inte ha Contes defensiva fotboll, såklart. Men att kan man åtminstone få en stabilitet där och kan jag se att ett lag fungerar som ett lag gör, så är jag ganska nöjd. Jag vill absolut inte ha in Mourinho. I många Inter-fans som börjar ropa efter Mourinho. Alltså, gubbar, ni som sitter där ute och vill in Mourinho som tränare, jag är ledsen, killen är slut.
Mm.
Det smärtar att säga, men han har inte följt med i utvecklingen. Han är ingen toppklubbstränare längre. Alltså, det är så tydligt efter Chelsea och United att det inte finns någonting. Det är bara så här, ja, vi ska inte förstöra den Mourinho vi kommer ihåg från Inter.
Nej, låt han vara.
Det ska inte röras, för att det enda som kan hända är mer misär. Jag är ledsen, alltså. Tar vi in Mourinho, då är det nog klubbyte direkt, alltså. Då visar det på att ledningen är helt färdig.
Den här ska jag klippa sen.
Nej, men då är det inkompetens, tyvärr. Alltså,
man drömmer ju lätt om forna tider.
Ja, och det förstår jag. Men alltså, titta på vad han har gjort. Han har tyvärr inte hängt med de senaste åren när fotbollen har förändrats.
Nej,
och han,
nej, det är ju bara att kolla skillnaden United, ja, med Mourinho och United nu.
Med Solskär,
ja.
Det är helt galet. Det är helt sjukt. Sen så kan man ju säga att ja, de kan ju leva på Mourinhos grund. Alltså försvarsmässig, absolut, grund, som gör att Solskärs fria tyglar gör att den kombinationen blir perfekt.
Mm.
Så att om Solskär nästa år, när du plockar in nya spelare som inte har drillats på samma vis av Mourinho, ja, då kanske det går sämre.
Men men det är just det, att Mourinho inte lyckades ändå.
Nej, han får inte ut någonting framåt istället.
Nej.
Matchen, jag såg ju United spela mot Liverpool när de förlorar med 3-1.
Ja, inte jättelätt att möta Liverpool.
Nej, men oj, vi skämdes. Liksom bara United.
Mm.
det här ska vara ett, det här ska vara ett storlag, det här ska vara en toppklubb, spela tjongbollar hela tiden, hade ingenting, fick ett flytmål, alltså jag, så att nej, helt enkelt nej, ingen Mourinho. Drömmen är ju fortfarande att Diego Simeone ska bara, ja, jag behöver rädda det där sjunkande skeppet. Jag är klar med Atletico nu. Nu går jag till Inter. Alltså det vore ju alltså drömmen, men det är ju en dröm. Ja. Han skriver typ precis på ett nytt också. Jag får väl vänta 15 år till innan han lämnar. Lite så känns det. Men jag, alltså jag känner att vi behöver få in en tränare som inte är rädd för att verkligen skälla ut killarna. Jag vet att Conte har ett rykte om sig som tränare att vara en tränare som spelarna inte tycker om jättemycket.
Är de inte bäst i sig?
Nej, för att han är så pass hård.
Han är en chef.
Ja, och jag tror att det är precis det Inter behöver just nu. Spalletti står och skriker på sidlinjen och liksom gestikulerar, men det biter ju inte.
Nej, Spalletti är inte så skön heller.
Nej, men samtidigt det känns mest som ett spel för galleriet.
Ja, jo.
Han har ju inte alls den pondusen överlag. Han är ju inte den som plockar bort någon när de värjer. Alltså, han... Nej. Nej, så... Nu har jag ju fastnat jävla ekorrhjul här, men...
För min del kan Spalletti dra.
Ja, alltså... Jag har tappat förtroende för Spalletti helt. Han har mycket att bevisa om jag ska kunna få tillbaka det förtroendet. För nu är det ta mig fan på noll.
Ja, mitt fan är inte tillbaka.
Nej. Vänta, kommer han tillbaka tar det till trippen, då tror jag att du...
Han kommer inte tillbaka.
Nej, det kommer inte göra, men jag säger om. Aldrig får man aldrig säga.
Nej. Jaja.
Yes, så det här gjorde ju såklart att efter den här horribla skitmatchen så hade jag inte jättemycket fokus på kvällsmatchen som annars var väldigt spännande mellan Lazio och Juventus.
Nej, man var ju rätt bitter på fotboll.
Oh, ja.
När det begav sig.
Det var ju inte riktigt fokus på detaljer, vilket är lite synd ur ett pogd perspektiv.
Speciellt med tanke på hur alltså, den breda matchbilden såg ut.
Mm.
Alltså Lazio som fullkomligt, skulle jag vilja påstå, alltså med det så mycket som jag tittar, körde över Juventus.
Jag håller med. Alltså,
nästan hela matchen. De orkade inte hela vägen ut. Men...
Precis. Alltså det, jag blev väldigt imponerad av ett Lazio som i år har varit lite mer mellanmjölk.
Mm.
Det har inte gått lika snabbt som tidigare. Det är många spelare, framförallt Milinkovic-Savic, som inte alls har kommit upp till den nivån som man trodde att han skulle göra. Men i den här
som
matchen... Som
har tufft mot topplagen.
Ja, ja, men precis. Alltså, bara att de torskar med 3-0 mot Inter. Liksom.
Mm.
Men hur de var så hungriga, hur man såg spelarna verkligen kämpa. Alltså de gick in 100% hela tiden, matchen igenom.
Och det här blir ett sånt här läge. Det är ju svårt att avgöra. Är det Juventus som trappade ner, alltså var helt vilsna? För de hade ju inget anfallsspel.
Nej.
Ja, i alla fall halvleken. Och försvaret var inte så solid som man förväntar sig att Juventus försvaret ska vara heller.
Nej, alltså Chiellini gick ut efter matchen så att det är de sämsta 90 minuterna han någonsin har spelat i Juventus typ. Och visst, jag skulle säga att det är inte... Jag tror att det blev en... Jag skulle vilja vända på det och säga att det var Lazio som var jävligt bra.
Mm. Ja, sen men så, det är ju nog en kombination. Ja, det är svårt att säga klart. Hur hade det här Juve sett ut mot...
Roma.
Inte mot Roma, men Torino. Eller, ja. Alltså, hur tydligt hade det då deras brister varit som de blev den här matchen?
Ja. Nej, men alltså, det är framförallt det här att när man tittade på varenda repris på lägen så ser du liksom hur Lazio spelare, liksom, bara den som jagar boll, jagar stenhårt, hur han får understöd av en kille som man ser tar i 100.
Mm.
För att göra allt för att vara där och hjälpa sin polare. Alltså jag såg Parolo så många gånger, alltså i maxlöpningar, alltså man ser på honom att han går för fullt för han ska dit och han kommer därför dit. Lucas Leiva var en, alltså, han är så bra när han är så här, alltså när han spelar på det här viset. Han är otroligt bra.
Mm.
Det är bara så här, ja, synd att han har haft så mycket skadeproblem återigen. Han alltså den här, alltså när han spelar som den här matchen, då är det bara så här, ja, han är en av världens bästa mittfältare. Punkt. Det går inte att ifrågasätta. Han är så jävla bra. Ja, nu säger ingenting för att han spelar i Lazio såklart. Nej, men jag blir ändå så här imponerad över hur Lazio tog sig an den här matchen.
Mm.
Och hur man liksom som sagt vinner varenda egentligen andra boll framförallt och hela första halvlek igenom. Correra dribblar av hela laget.
Mm.
Och ser till att han dribblar av Bonucci så mycket så Bonucci tar och vad heter det? Typ sträcker vristen eller vad ska jag säga. Typ stukar eller något sånt där som gör att han inte kan fortsätta.
Ja, vad är det som händer?
Mm.
Jobbigt.
Lyckas när han ska typ undvika att inte fälla Correa.
Mm.
Så tar han och faller och typ landar, han typ sätter sig på egna foten och sånt där, ser ut som. Ska vara borta ett tag för övrigt, okay, på grund av det. Nej, men så att de började ju matchen jättebra. Det var bara förvånande att de inte gjorde ett mål tidigare.
Nej, och när de väl gjorde det så var det inte de som gjorde det.
Nej, men ändå.
Ja, absolut. Jo, men de borde ha tagit ledningen. Och vad heter han?
Immobile.
Immobile hade ju världens läge att hänga 2-0 också. Och då hade ju nog de lyckats hålla undan det här.
Hade det nog varit stängt.
Samtidigt så återkommer man ju till det där jäkla Juventus som har en förmåga att bara steppa upp i slutet och göra det som behövs för att vinna alltså, en jäkla fotbollsmatch.
Och jag kan ju säga så här, jäkla Lazio som har kvar sina ojämna skitspelare som gör så grova misstag. Alltså straffen, jag är ju för mig att det var Lulic som drog på sig straffen.
Jag försöker komma ihåg hur straffen såg ut.
Jag bara tänkte i ett läge.
Ja just det var ju eller någon som föll där. Och inte ens vid bollen.
Mm. Nej, precis. Nej, han springer ju ner Dybala.
Ja.
I straffområdet. Och jag är väldigt säker på att det är Lulic. Och det är inte första gången killen får hjärnsläpp i viktiga matcher. Han får det om efter om efter om. Ja, han visar ut sig mot Inter sista matchen förra året.
Mm.
Och liksom, det är det här symptomet som finns. Som jag, fan, spelarna är typ labila. Det är liksom, de klarar inte av det till slut och bara, fuck it, jag måste dra på mig någonting. Ja. Vi kan ju inte spela bra, vi måste ju torska typ. När det väl gäller så viker de spelarna ner sig som inte borde, alltså i det här fallet då, var det inte han den här matchen så gäller det ändå generellt Lulic. Att när det väl gäller som mest så tycker jag att han inte är bra. Han är raka motsatsen. Och det är inte en spelare du vill ha som fanbärare för din klubb.
Nej, det är alltså, lite jobbigt.
Lite så. Och det är en sån onödig straff att dra på sig så att det är helt otroligt.
Mm.
Alltså det är så
klantigt. Ja, bollen är ju långt ut på kanten. Visst. Inlägget hade kommit.
Mm. Och han kanske hade varit först. Men du river ju honom innan bollen ens är där. Du vet ju inte, ja, som han når bollen. Varför river du ner honom? Varför bjuder du dem på den? Och det är klart att Cristiano Ronaldo sätter den.
Mm. Säkert, nättaket.
Och sen helt plötsligt har de gått. Och jag för mig att det inte tog så långt, jättelång tid mellan målen heller.
Nej, det var väl en 10 minuter.
Ja.
Eller så. 10 minuter, en kvart.
Så hade Juventus vänt på matchen. Och det visar återigen Juventus styrka att när de kan sätta igång. Alltså, det handlar egentligen inte om de riktigt satte igång. Jag tyckte inte att de spelade särskilt bra då heller. Visst, det blev en mer jämnare match. Vilket
ja, de växlade ju upp någon typ av växel, ja, i alla fall.
Jag skulle, i det fallet skulle jag återigen vilja säga att det var Lazio som såklart inte orkade hålla samma tempo som de gjorde från början. Men det är ju oundvikligt i och med hur hårt de jobbade matchen igenom. Men snarare det att Juventus skicklighet, du behöver inte mycket för att Juventus ska göra mål och vinna en match. Framförallt inte nu när Cristiano Ronaldo är en av spelarna i laget också.
Nej, precis.
Så då vinner man.
Mm. Ja, och det är bara,
och
det är bara acceptera.
Visst är det det, men det är så surt för Lazio att förlora den här matchen.
Helt klart.
Att inte ens få med sig en poäng.
Mm. Nej, det var de ju värda.
Samtidigt som Juventus, det är så här, man sitter där och bara, då hände det. Där kom vändningen.
Ja, alltså, det är det som är värst, man var inte förvånad. När två
Nej, kom. Det var ingen chock. Det var det inte. Däremot så som sagt, att jämförelsevis då med Roma-Atalanta, då man bara satt och väntade på att Atalanta skulle göra mål. jag satt ju aldrig och väntade på att Juventus skulle göra mål på samma vis. Alltså, det var inte så att de hade
sen visste tryck. Man att det skulle ske.
Ja, men det handlade ju av andra skäl. Men det var ju inte att man sa, nu hänger ett mål i luften. Utan man vet att det kommer komma ett mål.
Mm.
Så rent generellt.
Ja, precis. Juve kan inte torska.
Mm. Nej, så att surt för Lazio, och det är väl det gamla vanliga. Alltså, Juventus spelade inte jättebra, men man vinner ändå matchen.
Mm. Ja, det är ju den styrkan du behöver för att vara så dominant.
För att fortsätta leda ligan överlägset. Skräp.
Ja, och göra år efter år.
Ja.
Det är ju inget som har förändrats.
Förjävligt, det ser jag. Jag hoppas att någon ska kunna vara där och kämpa lite. Men det var ett par år sedan vi verkligen hade någon typ av halvkamp om det.
Ja, förra året var det ganska länge ändå, va?
Var det? Ja, jo, det var det. Det var det. Du har rätt i.
Helt sen rätt. Hur nära det egentligen var, det är ju en annan.
Nej, men då var de ju faktiskt nära där ett tag, korrekt. Mm. Du, det är cupmatch både idag, tisdag när vi spelar in podden, och under morgondagen.
Ja, både tisdag och torsdag.
Ja, på torsdag också.
Mm. Ditt lag spelar på torsdag.
Åh, fy fan. Ja. Lycka till mot Bologna då, säger jag till helgen.
Ja. Jag var i Milan-Napoli ikväll. Det är tur, spännande.
Riktigt.
Sen, hur mycket bryr man sig om kuppen?
Alltså, egentligen, det jag kan säga när vi tittar på att det är Milan-Napoli, Inter-Lazio, Fiorentina-Roma, Atalanta-Juventus. Alltså, vad är skrällarna? Vart är skrällarna?
Nej, det finns inga sådana.
Det finns ingen skräll.
Men bara det att de här lagen gick in förra omgången.
Jo, men ändå. Ja, alltså att
de bästa lagen går in med 16 lag kvar, det är ju rätt sjukt.
Jo, men
att de är en del av de 16.
Jo, men att alla de 16 lagen vann sin respektive match.
Alla 8.
Ja, alla 8 menar jag.
Alla 8 gick inte in förra gången. Någon spelade omgången innan, tror jag.
Men... Nej, men det är bara så här, överlag så blir det så här. Det här var ju jättetråkigt. Är det åtminstone vill ha med något annat lag?
Ja.
Vidare till semifinalerna eller kvartsfinalerna.
Men folk, alltså, lagen i Serie A har ju möjlighet att ta cupen ganska seriöst, som att det är så få matcher.
Mm. Ja, topplagen. Utan att någon av lagen egentligen gör det, om du tittar på vilka spelare som man har spelat i cupen.
Nej, det är sånt.
Det är ju rotation på varenda topplag.
Mm. Och topplagen har ju ganska bra bredd.
Jo, såklart. Men ändå, det är ju det som gör att det finns en skrällchans trots allt. Nej, så jag vet inte riktigt. Ska vi... Nej, men det var... Jag behöver nog inte snacka mer om kuppen än det. Kände jag.
Nej, kuppen är kuppen.
Vi får väl snarare snacka resultaten när de kommer.
Mm.
Yes. Till helgen så finns det väl ett möte att titta på, va?
Ja, Roma-Milan. Mm. Det blir väldigt intressant. Det är väl enda som är värd att ha.
Precis.
Och... Napoli-Sampdoria kan ju bli spännande.
Ja, men absolut. När har vi Napoli-Sampdoria då?
På lördag. 18:00.
Och Roma spelar?
Det är söndagsmatchen, 20:30.
Uff. Ja.
Så då hinner man i alla fall inte deppa ihop under söndagen.
Bara gå och lägga sig. Vi kommer ju ligga vaken hela natten innan jobbet.
Finns en risk för det.
Mm. Nej, men då håller du dig vaken. Då är det bara att titta på Super Bowl.
Ja, men det kommer inte hända. En annan måste upp och jobba.
Nej, klart. Man. Jag tog ledigt på måndag.
Jag hade gärna sett Super Bowl. Men det...
Nej, vi hade kunnat hålla på en halvtimme till och snacka Super Bowl istället. Men jag tror att det är dags att avrunda.
Ja, det är nog lika
bra. Och säga tack för den här veckan.
Mm, och heja Pittsburgh...
Steelers.
Ja,
som inte ens är med.
Nej, men de är de man ska hålla på.
Tydligen.
Go Penguins.
Hej då.